Artikel 2. På Södermalm i Stockholm fanns från mitten av 1600-talet och ända fram till 1940-talet stora tobaksodlingar. Och i drygt 70 städer runt om i landet odlades det tobak. Nu har Tändsticks- och tobaksmuseet börjat med vandringar i tobaksarbetarnas fotspår. Vi möter Tobaksmuseets chef vid Höga Lidsparken där en av de stora tobaksfabrikerna låg.
I det här området så låg det på 1600-talet en jättefin malmgård och tillhörande den så fanns det en stor fabrik, en tobaksfabrik.
Och du, Jeanette Danielsson, som är museichef för Tändsticks- och Tobaksmuseet. Du eller ni har nu börjat vandringar för att vi ska förstå att på Södermalm där var det mycket tobaksodlingar under lång tid. Från 1600-talet och ända fram till mitten av 1900-talet kan man säga.
Ja, just det. Vi tycker det är roligt och någonting som har kanske fallit i glömska. Att det var ett stort odlingsområde med mycket aktivitet. Både kring själva uppdrivandet av växten men också av tillverkningen och förädlingen av tobaken. Mm.
Men om man står här nu på Söder förstås, ett modernt Söder och inte det Söder som var då. För här var det rena landet. Men ändå är det lite svårt att förstå att tobak kunde odlas på de här breddgraderna.
Ja, det är en exotisk växt som trivs i ett mycket varmare klimat. Men man började odla redan, eller ja, man kan säga från 1724 så blev det mer allmän odling i Sverige. Och då bestämde man just att man skulle odla i städerna för att det är gynnsammare att det finns lä mellan husen. Och att här fanns det mycket arbetskraft i städerna som kunde arbeta på tobaksfälten eller i tobaksodlingen som är mycket arbetskrävande.
Och vi ska säga att vi står alltså nedanför Höga Lidskyrkan med sina två torn som det är mycket känt för. Och här var den första fabriken.
Den största.
Den största men ja. Inte den första. Och hur många som jobbar där det vet vi inte riktigt nu. Men det var ändå ett bra arbete för kvinnor uppenbarligen. De var flinka och det var billig arbetskraft.
Ja, just det. Och det var också en av mycket få möjligheter för ensamstående kvinnor att försörja sig på historiskt. Mm.
Och den här vandringen som ni genomför, ni går härifrån, här startar ni. Och sen så går ni mot Slussen. Ska vi göra det? Och de ljud som omgav de som jobbade på den här fabriken då, vid den tiden, de var helt annorlunda än idag förstås. Idag har vi en bullrande trafik här. Då var det kanske delvis tystnad, men mycket djur kan jag förmoda.
Ja, innan man började med maskinerna, då fanns det ju oftast en person som var anställd för att läsa högt för de andra arbetarna. Så man fick liksom lite underhållning till livs, eller man kunde läsa tidningar också. Det har man dokumenterat att bland annat man kunde läsa ur politiska tidningar. Socialdemokraten till exempel. Mm.
Så det var lite skolning samtidigt?
Ja, det var det. Och de arbetare som läste, om de hade ackordlön, då betalade de andra arbetarna en del av sin lön till dem för att de satt och läste.
Det låter som en nästan socialistisk arbetsform det.
Ja, tobaksarbetarna var en av de allra första som organiserade sig fackligt. Och i och med att det var så många kvinnliga arbetare så var de också en av de första där kvinnorna bjöds in.
Och du berättade för mig tidigare att 1724, det var ett betydelsefullt år för tobaken, odlingen av tobak.
Ja, för det var då som kung Fredrik den första beslutade att så många som möjligt skulle odla sin egen tobak. Så det innebar ju dels att folk odlade hemma själva i mindre skala, men också att man började odla mycket större omfattning i städerna då. Och ja, 72 städer i Sverige blev stora odlingsstäder.
Och Sverige bestod då också av Finland ska vi säga.
Ja, just det. Och tobak kräver egentligen inte så stor yta eftersom den blir väldigt hög volymmässigt. Så att en planta kan bli uppåt en 2 meter kanske i vårt klimat ändå. Men i sin naturliga omgivning så kan den bli upp till 4 meter.
Ja, då har vi då promenerat oss fram mot Brännkyrkogatan och Vivax malmgård lyckades vi lista ut efter många om och men att den här malmgården heter. Och här uppe där vi nu befinner oss, där kan man mycket väl tänka sig att malmgården fanns under delar av den här perioden förstås.
Ja, det tror jag nog. Det här är ju ett lite bergigt område kan man ju säga med lite höjd på och då har det förmodligen varit bebyggelse och inte odling på den här platsen. Det här är ett område där man tror att många av de här arbetarna bodde som arbetade i tobaksfabrikerna.
Vad jobbade man under för förhållanden förutom det du berättade tidigare?
Ja, i de tidiga perioderna så under 1600-talet då är det mer då är det alltså byggnader som är avsedda för just tobaksproduktion. Men sen under tidigt 1800-tal då blir det som en explosion i tobaksfabriker. Då ska alla ge sig på det, gärna som en sidoinkomst. Så att man kanske är skräddare till exempel och så har man en liten fabrik vid sidan om. Och det, ja, man kan, kanske inte kan kalla det för fabrik, men då köper man in sig eller hyr in sig i fastigheter som är uttjänta som bostäder. Och då blir arbetsförhållandena mycket, mycket, mycket sämre. Det är till exempel ingen uppvärmning, det finns inga avlopp och sådana saker. Och det dokumenteras också och man bråkar om det, de dåliga arbetsförhållandena. Mm.
Men det måste ha varit en viktig period, förstår jag, just för kvinnornas status som du säger.
Ja, det är det också. Och det är ju samtidigt så att till exempel när tobaksmonopolet införs det sista, 1915, då är det en av de allra första arbetsplatserna som har ett dagis motsvarande. Där då igen ensamstående kvinnor kan försörja sin familj, sina barn och det finns en möjlighet att lämna in dem på dagarna.
Mm. Och när vi då pratar om de här tobaksplantorna och bladen, hur stora blir de egentligen?
Oj, de kan bli ganska stora. Det är olika sorter. En del kan ju bli jag ska säga en underarmslängd ungefär. De är riktigt, riktigt stora.
Och bred?
Ja, inte lika bred men som två handflator.
Mm. Och det är det som sen rullas efter en viss process?
Ja, det gör det. Och nikotinet ligger till exempel bara i ytterkanten på bladet. Så om man rullar cigarr så måste man ha jättekoll på det. Annars så blir de för starka och då går de inte att röka.
Mm. Luktar tobaksplantan någonting och i sådana fall vad luktar den?
När den är färsk eller när den är levande, då luktar den väldigt, väldigt lite. Nästan ingen doft alls. Blommorna doftar inte heller. Däremot så kan de vara ludna plantorna. Så att de har som en liten små fjun på sig, mm. även på skälkarna. Och sen så doftar den när den är torkad och fuktad. Det är då den här mer karaktäristiska tobaksdoften inträffar.
Om man då går från tobaksplantan till tillverkningen, vad hände med själva plantan eller med bladet sen när det var färdigt?
När man hade skördat det så skulle man torka det och det kunde man göra i såna här tobakslador. Efter det så startar en jäsningsprocess som kallas för fermentering. Och då lägger man alla bladen i stora stackar och så stiger temperaturen och det blir den här jäsningsprocessen. Och sedan så torkar de igen för lagring. Och sen när man väl ska tillverka någonting av bladen, då måste man fukta upp dem. Och det var också ett sånt där ganska dåligt betalt arbete att fukta tobak.
Gott om maskiner är det här. Vi ska förflytta oss lite grann när vi pratar vidare. Men vi kan säga att tobakslador och så kallade tobakslyckor, det fanns det mängder av här på Söder.
Ja, visst. I Stockholm, vad jag vet, så finns det ju bara en kvar nu. Och det är faktiskt, den ligger inte på Söder utan den ligger där borta vid Roslagstull. Där ligger det en liten malmgård som har sin tobakslada kvar.
Men odla, det gör ni på Skansen. Där är väl de plantor som nu gror, de finns på Skansen.
Ja just det, det är Skansens trädgårdsmästare som hjälper oss med odling. Så vi har ett litet tobaksfält där vi odlar olika sorter som man kan se. Och trädgårdsmästaren odlar också i Skansens stadsmiljö så att man ska kunna se hur det såg ut kanske på 1800-talet. Mm. På ja, exempelvis Södermalm. Mm.
Men nu har du lite planer på att sprida den här kunskapen och tobaksplantan över Södermalm.
Ja, vi har haft kontakt med de olika koloniträdgårdsföreningarna, bland annat i Tanto, och försökte få dem intresserade för tobaksodling och delat ut fröer till exempel.
Så att och det är inte vilka fröer som helst?
Nej, det är vår alla särskilda sort som heter Alida, som är en kommer från en kvinna i Skåne, i Åhus, som odlade sin egen sort.
Mm. Och Åhus var ett av de sista ställen där det odlades?
Ja, det var det. Ända fram på 60-talet när man tog bort subventionen från staten på odlandet.
Mm. Men hur lång tid kan det ta innan vi på Södermalm och i koloniträdgårdarna ser tobak?
Vi hoppas få dem entusiastiska och så att vi kan få se det nästa år.
Vi ska ta oss vandrande ner då mot Slussen, för där är slutstation på den här vandringen.
Ja, det är det. Vi går via tobaksmonopolets kvarter som är ganska dominerande och viktigt i den här delen av stan.
Så den fabriken nere vid Tanto Zinkensdamm där var det företrädesvis cigarett och cigarrproduktion?
Ja, det var det. Och till en början så hade man ju jättestora fält utanför och stora tobakslador där man magasinerade tobak. Och sen gick ju en del av stambanan där också vid Maria Barngata så att man kunde direkt transportera iväg det man tillverkade.
Ja, då har vi tagit oss fram till slutstation och vi kan blicka ut här över Saltsjön och så ser vi förstås stadshuset en bit bort här. Men här är slutstation, vad fanns det här?
Här låg Peter Myndes backe i adressen och här fanns det då en fabrikör som hette Peter Mynde. Han kom från Holland och han blev en av de allra största och mest framgångsrika faktiskt. Det var på 1600-talet. Han gjorde sig en stor förmögenhet. Annars var det många som kände sig manade men så blev det inte så mycket av det. Och där hör man också de inhemska tillverkarna som klagar på de utländska tobaksfabrikörerna som etablerar sig i Stockholm.
De tog marknaden?
Ja, det gjorde de. Och framförallt så var de duktigare på kvalitet än vad vi var.
Men mer om den här historien, det får man då veta förstås när man går med era guider. En vandring har ni genomfört. Hur var uppslutningen där?
Jättebra. Det kom 35 vuxna och sen lite barn också. Jätteroligt. Mm.
Tack ska du ha.
Tack.
Sist här hörde vi Jeanette Danielsson. Nästa vandring som Tändsticks- och Tobaksmuseet arrangerar sker lördagen den 13 juli. Man möts 17.30 vid korsningen Hornsbruksgatan-Varvsgatan. Närmaste T-bana är Hornstull. Vandringen tar cirka 1,5 timme och kostar 60 kronor. Missar ni det tillfället så får ni en ny chans den 17 augusti vid samma plats och samma tid.